nu kommer här en hund och stör oss. Oj. Kommer du hit och pissar du din pissboy? Jag måste rädda.
Välkommen till Finland finns inte, en podd om konspirationsteorier. Jag heter Victoria.
Och jag heter Andrea.
Idag ska vi prata om Estonia-katastrofen.
Nåja, Victoria, är du redo att fortsätta ner i djupet?
Jag vill inte säga ja, men alltså jag förstår vad du menar, men jag vill inte sjunka, nej tack.
Okej. Nå, Niklas kan simma så han räddar dig.
Ja, Niklas simmar här i bakgrunden.
Okej, så förra avsnittet pratade vi då om allt annat hittills, allt skumt som har hänt. Mm. Så nu, det är det climax kanske lite, när de här dokumentärskaparna skulle själva då fara och kolla på det här. Mm. Och så när de får med ett fartyg under tysk flagg, eftersom Tyskland då inte är med i det här.
Mm.
Och där var tysk kapten och allting. Och så hade de då så här dykrobot. Och när de kom på plats så var där The Coast Guard från Finland.
Ah.
På plats. Hello. Och sa att hejsan, vad ska ni här över Estonia att göra?
Inte något, vi ska bara titta lite.
Ja, ni, vi ser på solnedgången, det är nog så fint här, vet ni. Så sa de då att hej, no, vi ska hit ner till det här. För jag menar, såklart de inte ljuger, de har ju bara sagt att no, vi ska dyka hit. Och vi är typ från Tyskland, vi hör inte den här lagen, rör inte oss.
Nice.
Så var det tyst en stund, så sa nu den här Coast Guard att ja, no, för sjösäkerhetens skull så flyttar vi väl oss då. Så åkte de lite bort.
På riktigt, wow! Jag kan bara föreställa mig en sån här finsk, sån här, vad heter det?
Rally-engelska.
Ja, rally-englant. Och någon sån här, just sådär barely, han typ smilar en gång i sitt liv. Och det är sådär att han lite drar på mungiporna. Och säger han, nåja, mesigt.
Ja, alltså de var ju nog sådär att, nå... Ni måste väl nog få fara att inte kommer vi ju stoppa er. Och sen var det också så roligt för det var en massa inslag från exempelvis Sveriges TV-nyheter när de hade den här kaptenen med live via telefon när det hände. Så han bara, ja, de är nu där. Och sen bara, ja, ni arresterar någon. Nej, nog inte får vi göra det. Men ni liksom fortsätter att övervaka dem. Ja, varje move. Så de var liksom här där några, en halv sjömil. Jag vet inte hur långt det är.
Inte jag heller.
De var nu några hundra meter bort oss. Stod där och tittade på dem medan de dök ner. Okej, men alltså, de flesta som vet någonting om det här har ju hört det här. Men vad de då hittade när de dök ner så var ett 4 meter långt hål på styrbordssidan av Estonia.
Så det där, alltså den som var dit under? Den som var dit. Mm.
Eftersom Estonia ligger på mjuk lera så har den liksom tippat över lite. Vilket betyder att det som har varit mot botten är nu lite upp i luften.
Okay.
Så de kunde se något som inte kunde ses på tidigare dykningar.
Okay.
Men de hittade ett enormt hål och det som fastnade vid mig var att det var en handduk i det där hålet.
Va?
Det var sådär att när de var helt så att har det här någon connection? Och där är hyttarna där inne. Men förstås, hur kan en handduk se okej ut efter 30 år nästan under vattnet?
Ja, jag gissar att den nu bara svävar där liksom.
Ja. Ja, men alltså den här handduken har inte något med något att göra. Jag bara, den på något sätt fastnade. Men ändå så liksom de hade, det är ju lite bättre dokumentation nu för tiden än vad de hade då 1994 när de dök. Då var det så här, det liksom såg ut som grus allting. Man såg inte riktigt något. Nu är det så här 4K-video. Man bara, okej, det här är typ HD från 80 meters djup. Så man såg ju jättebra. Så de gjorde sen också liksom en 3D-modell av det här hålet. De hade en så här vrakexpert som analyserade, en svensk vrakexpert, han hette Linus Andersson kanske.
Om jag jättesvenskt.
Jag drog det där helt från huvudet, det kan vara helt fel. Liksom
men
det låter, ingen bli sur på mig.
Men det låter helt legit.
Ja, no, han analyserade och sådär. Och sen får de också, de tog det här materialet, den här videon och det här liksom 3D-modellen och så får de runt i en massa experter och så att nu har vi hittat det här, vad tror de? Det här, de får bland annat i Norge till en militär expert på explosioner och frågar så här, hej, är det här orsakat av en explosion? Och han sa då att jag kan inte utesluta det, men väldigt otroligt.
Liksom,
osannolikt.
Ja.
Att det är inte en explosion liksom, på grund av hur det här hålet ser ut och hur det är sådär. Det borde ha varit liksom mer så här, no, alltså det är svårt att beskriva. Det borde ha varit mer explosivt hål om det är explosion, vet du, och sådär.
Okej, okay. Och jag gissar att man också lite kan se där just att om man typ sätter, om det är antingen på insidan eller utsidan så exploderar det väl åt olika håll liksom.
Jo, det sa han nog också, att om det är inifrån så borde ju metallen få ut och sådär. Men så var det också något tal om att vattnet forsar ju in och det kommer med stort tryck och det kommer snabbt och mycket och hårt, så då kan egentligen det också kan böja metallen åt något annat håll och sådär. Men det var nu,
sant.
Nu lite, det är ju inte något som jag är expert på något sätt, men att, i alla fall så sa han då att ingen explosion. Och så presenterade de det till en professor vid Ash. No, han var expert.
Alltså, han var professor.
Jag vet inte, han var expert i något sådant här, vet du, sjöfarerier och herrigen.
Sjöfarerier?
Ja, alltså jag är så dålig på titlar och namn. Men så han var liksom expert på sånt här vid ett så här universitet i Norge. Så då tillsammans med dem så kom de fram till att det är något som har kört in i sidan på Estonia, ifall det här liksom, det är de nog också väldigt noga med att poängtera i den här dokumentären, att inte vet de ju när det här hålet har uppkommit.
Nä.
Att har det uppkommit sen när Estonia har landat på en sten, och det finns kanske inte riktigt något sten, men man kan ju inte utesluta när det har uppkommit, vet du, före eller efter eller under förlisningen. Men det som de då kom fram till, att utgående från hur det här hålet ser ut, och att det är liksom metallen liksom böjd över sig själv, du, när man viker ett papper liksom, och sådär, att det är någonting som har träffat med i alla fall enorm kraft, med en, vad var det, vad sa de, 500-600 tons kraft, och det här är också fysik som jag är så dålig på, men att liksom om någonting som rör sig har kraft, så var det så, så hade de så här olika, okej, då måste det vara antingen väga så här många ton och röra sig i den här hastigheten, eller om det är mindre ton högre hastighet, vet du, så här, för att få den där liksom kraften.
Ja, jag förstår det i så här teorin.
Exakt. Ja. Ja. Så de hade nog några teorier att det kan vara en sån här fiskebåt eller liksom något sånt här. No, alltså i princip, alltså det är det man vet ju inte, men liksom att något skulle ha kört in i sidan och orsakat det här hålet. Och det här hålet är i princip också ovanför vattenlinjen, så det var också kanske lite det som de har fått kritik för. Som jag återkommer till kritiken sen, för de har fått ganska mycket kritik för den här dokumentären som tidigare nämnt.
Men jag tänkte bara säga att det som jag hör var också att en av de här överlevande beskrev det som att Estonia blev träffad av antingen en båt eller en missil. Liksom, att det var så som hon beskrev den där första stöten.
Mm.
Så det skulle då passa ihop med just att någonting har stött in i Estonia.
No, det är exakt också. Det är många överlevande som har sagt att det kändes som att någon körde liksom in i dem. Mm. Sen pratar de också, började de prata om några så här ubåtar här, men liksom, det är också så att inte vet man nu att har Ryssland, vet du, skickat en ubåt för att ta ner, vet du, och liksom i så fall om det
tillbaka sina papper.
Ja, om det i så fall, no, det är också att om det är ovanför vattenlinjen, så inte vet jag om någon ubåt liksom, men i alla fall ingen har avfyrat någon missil i alla fall mot dem, okay. Liksom, för det var ingen explosion då. Men och de vet, inte säger de heller i den här dokumentären att hej, det här har orsakats av något sånt här eller sånt här, utan det är något, här är ett hål och vi vet inte hur det har åstadkommits, men just med dagens teknologi så har då den här professorn vid det här universitetet som räknar ut ungefär hur den storlek, hur den kraft, hur den vinkel, du vet, om man har en 3D-modell så med dagens teknologi så kan man nog bara räkna ut allting ungefär.
Japp.
Men i alla fall liksom, det är ju 4 meter långt, så det är ett enormt hål. Alltså 4 meter är sjukt högt. Det är jättesvårt att föreställa sig det.
Ja. Jag funderar hur långt eller brett det här rummet är.
Ja du, jag vet inte. Men det är i alla fall liksom stort.
Det är nog inte, tror jag, 4. Jag vet inte.
Men också en av överlevarna, som var en av de första ute på däck efter att första smällen hördes. Så han säger att han såg något vitt och stort under vattenytan. Och
det
han
var
hade
en
då själv
val. Va? Det var en val.
Jo, herregud, fucking Moby Dick, ja. Sänk Estonia. men ja, så han lite teoretiserat att det skulle vara en ubåt. Han erkänner ju nog att han vet, han har aldrig sett en ubåt eller något sådant. Och så har man tagit fram till att någon bogvisire evidently föll av ungefär då. Så att han skulle kunna se bogvisire, men alltså
det är ju stort och vitt.
Ja, men han menar att det rörde sig mer sådär liksom med att det hade, vet du, en motor, att det var på väg någonstans. Och i alla fall det som de har uteslutit är att det bogvisire skulle ha orsakat det här skadan, det här hålet, för att
okay,
det är inte riktigt tungt, det skulle behöva, vet du, röra sig med fart, och det är inte så att det flöt lite och så stötte det till, utan vet du, det har ramma. Men inte har de egentligen något svar i den här dokumentären, inte är de så här att okej, en ubåt har hoppat in hit eller liksom att okej, det är det här, utan de bara att okej, det här är vad vi hittar, vi vet inte riktigt vad som orsakar, men eventuellt det här eller så här. Och som sagt så fick då den här dokumentären stora journalistpriset i kategorin årets avslöjande. Men den har också kritiserats väldigt kraftigt för att ge liv åt gamla konspirationsteorier, både av liksom anhöriga till sådana som dog och av andra journalister som jag lite talade om här i förra avsnittet. Bland annat har det här det granskande magasinet som heter Filter, så har tydligen publicerats över 20 sidor långt reportage där man liksom debunk de här, i princip kategoriskt går igenom de här påståendet som dokumentären gör och liksom motbevisar det. Men det var bakom en betalmur, så jag kan inte uttrycka mig om hur de klarar sig i den. Men han heter då liksom Mattias Göransson, som bland annat är chefredaktör för det här magasinet, om jag minns rätt. Så han är då en också de som har skrivit det. Så i en intervju med Yle så förklarar han att nyhetsmedierna borde ha varit mer kritiska angående vilka vittnesuppgifter och uppgifter som lyfts fram i dokumentären och jämfört med liksom alla andra uppgifter och vittnesmål. Han pratar också om vittnespsykologi, och det är nog något som jag funderar på när jag såg den här dokumentären. Alltså man vill ju, man vill ju inte liksom vara sådär mot vittnen att inte vet du vad som hände, för de var där, jag var inte där. Mm. Men när man vet så pass mycket om vittnespsykologi att vet du, man minns alltid fel, speciellt det mitt i natten, det är bara så här och sådär. Så det är också det som Hanna Göransson talar om, att kanske att det är ganska bevisat att folk minns ofta fel, folk liksom ser fel när man är i panik och allting sånt här. Mm. Så det är också en balans man måste kanske gå med, att vara kritisk i den från den synvinkeln, men samtidigt man kan ju inte vara mot någon vittne så att nej, du har nog fel, vi har räknat ut en rapport, jag vet att du tror att det lutar då, men inte lutar det då liksom.
Men det är ju också sen sådär att jag menar, för det första är det confusing med liksom svensk tid och finsk tid och estnisk tid och allt sånt här. Att vilken tid är man i liksom, att när någonting lutar till exempel. Det kan ju vara jättekonfusing. Och jag menar, om du skulle vakna av att båten, du som nu har varit på båten, som vi nu båda har. Så om du skulle vakna mitt i natten, du kanske inte vet att det är mitt i natten, men du vaknar plötsligt av någon stöt. Ser du på klockan då och vet exakt, liksom, har koll på allt vad som händer.
Mm, exakt.
Och jag menar just med det igen, det att när, om det är flera vittnen som liksom säger samma sak, som till exempel att det lutar redan vid midnatt.
Mm.
Och till exempel den där klockan som vi också pratade om, att den hade stannat för att den föll i golvet vid midnatt. Så jag menar, det är ju sen igen en sån sak som man kanske då måste titta närmare på. Men jag håller nog med dig om att just många vittnesmål så är säkert just det där som det där vita och stora som då flöt där i vattnet. Det är jättesvårt att säga vad det var, och inte säga att han som då hade sett det tror fel eller liksom inte vet vad han såg eller såg något helt i synen. Men jag menar, när man är i panik och inte vet vad som händer, så kanske man inte vet heller vad som flyter där i havet. Men jag vill ju inte ta bort någons upplevelse heller. Jag menar förstås, jag var inte där.
Mm.
Och det är ju traumatiskt.
Exakt.
Så det är liksom, man måste bara kanske på något vis så här. Man måste ha en jätteobjektiv, man kan ju inte vara objektiv, men man måste kanske ha en objektiv liksom syn, men ändå öppen syn på liksom på hela händelseförloppet liksom.
Exakt. Men jag tycker ändå liksom, i min åsikt så borde de ändå ha lyssnat med på vittnena när de gjorde den här rapporten, om det liksom stämmer att de i princip inte alls liksom tog med det. Alltså jag tycker det är ju lite galet.
Ja,
men,
för jag menar just han den här som sa att han hade med sin kompis liksom bestämt att okej, vi klättrar ner i vattnet från fören, för att det var då lättast att klättra ner där, ansåg de då liksom i den situationen som det var. Jag vet ju inte hur mycket den lutade mera. Och då sa han att han hade klättrat på någonting som skulle kunna vara liksom den där rampen, att han hade klättrat ner längs med den. Så jag menar, det är ju sådär att om det skulle vara ett stort hål så skulle han ju inte kunna klättra ner i vattnet via den. Så jag menar, det är ju också en sån här sak som man då måste liksom på riktigt ta på allvar och inte bara vara sådär att nej, men han minns nog fel.
Ja, och samma med de där teknikerna som bara, jo, vi såg på kameran att den fanns där.
Ja, din kamera ser fel.
Ja, exakt. Så liksom sån här. Men alltså det är så mycket konstigt kring det här. Alltså nog kan Filter, nog har de säkert helt många poänger. Men då en av de här journalisterna som är med i dokumentären som menar att den här Göransson är ovän med honom. Och därför har han liksom försökt sådär discredit honom för att han är med i den där. Så alltså det är så mycket, det är så många faktorer som är med här liksom, någon så att så man får ju helt huvudvärk, men liksom vissa av de här kritiken som då förs fram av det här magasinet, så är bland annat just det här som jag lite var inne på, att teorin är att det måste ha funnits ett hål under Estonias vattenlinje som släppte ut luften och gjorde att den liksom inte bara flöt upp och ner, för det var en båt som hade orsakat fått ett hål bara några, en kort tid före Estonia, som flöt upp och ner i en vecka för att det fanns luft där. Och det hände ju obviously inte med Estonia. Men sen när man hittade det här hålet så var det liksom ovanför vattenlinje. Och då kritiserar de att de inte liksom i dokumentären var sådär, det här kan inte ha orsakat det här för att det var liksom ovanför vattenlinjen och sådär.
Men var det, men för det var ju någonting med hur Estonia var lastad den där kvällen. Var det inte att den var liksom över överlastad på ena sidan och så att de kompenserade, så jag menar att om det då liksom att, och var var den där vattenlinjen då, jag är inte insatt i båtar, jag har inte jobbat på båtar, men om den är mer lastad så är vattenlinjen mycket högre.
Alltså jag vet ju, det så, pratar de nog inte något om i den här dokumentären.
Okej, okay, jag bara tänkt så här.
Men alltså det som folk har tagit fram är att nog att att den var liksom inte säkrad, den här lasten, att när det gungar så att den skulle liksom åkt runt där inne, men inte vet jag heller om det stämmer. Alltså, man vet ju så lite och man gissar så mycket liksom hela den här utredningen, och också de utreder, så de är nu sådär att no, I guess att det här föll av och något sånt. Och där fanns också någon liksom sensorer som skulle kolla att var bogvisir stängt. Och så visar de typ att jo, det är nog stängt för att det vet du, fanns inte där mer. Så de vet du, fungerar inte. Så det är det stängt eller är det lite öppet. Så det är så här, vet du, option not existing fanns inte. Så liksom sådana här småsaker, massa så här, massa småsaker som på något sätt blir jätte liksom jätteroddiga när alla säger olika saker om det.
Ja, liksom, det som jag ännu är jätteupsett över är liksom hur de har skött den här utredningen jättedåligt. Till exempel när de har ju bärgat det där bogvisiret. Så de har liksom bara, då när de liksom bärgade så där är en sån viktig del som typ, det kallas väl typ för atlantlås eller något sånt här, som det är väl att det ska se till att det hålls på plats, I guess. Om någonting som heter atlantlås finns på ett bogvisir, så då tycker man ju att hej, det här är ganska viktigt för att veta om bogvisir, liksom hur det har lossat till exempel, eller faller av. Men då när de bärgade det här, vad heter det, bogvisiret, så hade då en av de här som var med och bärga bara kastade tillbaka det i havet, det här atlantlåset, för det fick inte plats i hans vad heter det, verktygsback, och det var för tungt för helikoptern.
Okej.
Så jag menar, det bara kastade de tillbaka i havet. Och sen så var det också någon, för det finns ju i Sverige nu det här bogvisiret någonstans.
Jo.
Och det bevakas ju av militären och typ sånt. Och där är en del på det här bogvisiret som är borttagen, typ bortsågad eller något sånt här, som finns någon annanstans, men ingen vet egentligen vart det finns.
What?
Och det är sådär att jag vet inte ens om man vet vad det är för en del, men den bara finns inte där. Och det är inte liksom det här atlantlåset, utan det är någon annan del som skulle kanske vara helt intressant att se var den finns.
No,
men den är liksom inte heller på plats. Och jag menar, men alltså också resten av den här utredningen, så den är, som jag sa i förra avsnittet, så den är utspridd i 3 olika länder, och just de här nödbojarna som jag pratade om, de är försvunna. Flera delar av den här utredningen är försvunnen.
De har bränt upp lite bakgrundsmaterial.
Ja, exakt. Så jag menar, det är liksom jätteskumt hela den här grejen. Och jag förstår inte riktigt vad som, what's up liksom, vad som händer.
No, det som de nu har gjort är ju att de har börjat fundera på att ändra den här lagen, den här gravfridslagen. För att de ska göra nya dykningar nu till Estonia. Så det är liksom, den har ju nog
De har bestämt det.
Så det har ju nog fått svallvågor, den här liksom dokumentären. På grund av det här så har Estland bestämt att det ska nu göras nya dykningar dit. Och just att man har begärt en lagändring på den här, att liksom dykningar utförda av myndigheter ska kunna genomföras. Men det, alltså de ska inte liksom häva den så att det är free for all, att alla får vara dit och plumsa på, utan men ändå så att någon ska få göra det.
Men det låter ju jättevettigt nog ändå. Att liksom, jag håller med. Att alla ska nu inte kanske få plumsa på där hur de vill, men liksom.
Nej, men strax före jul förra året bestämde man att Estonia-fallet ska utredas ytterligare.
Okej.
Okay. Så man vet inte riktigt när exakt, eller liksom antagligen med dykrobotar så kommer man att dyka ner dit igen. Och kolla mera. Men att inte vet jag, alltså jag tycker det börjar vara så länge sen att jag vet inte, kan man någonsin få, vet du, ett uttömligt liksom svar? Att det borde ju ha gjorts då 1994, jag menar, jo, tekniken är annorlunda nu, men ändå.
Ja, jag vet faktiskt inte. Men man tycker ju att de kanske skulle hitta just något mer om den här, vad heter det, typ det här hålet. Om man skulle veta mer kanske om det där hålet. Och sen just, jag vet inte, det där, vad heter det, den där bilrampen till exempel, om du sa att den var typ avsågad, de här räckena eller något sånt här. Så jag menar att det skulle man ju också kunna undersöka närmare.
Ja. Alltså det var typ debunkt i den där filtret.
Ja, den var debunkt.
Men alltså jag vet, alltså det är ju så svårt att säga, för inte har de ju varit ner dit när de har liksom debunkat något, så det är ju också bara vad de har antagit och sådär. Men alltså jag tycker att absolut, att är man intresserad av det här så lönar det sig absolut att se den här 5 timmar långa dokumentärserien. Alltså den är ju nog jättebra gjord, men nu kan jag hålla med kritikerna om att den vill ju hitta konstigheter. Den är ju liksom ute efter att hitta konstigheter, vilket den har ju stöd från just överlevande och så, men sen vissa har ju som sagt då riktat kritik, vissa överlevande och anhöriga har riktat kritik mot att den blåser liv i gamla konspirationsteorier liksom utan grund. Men att så, nu kan man ju se den kanske med ett kritiskt öga, så kan man ju gå och se på det här filters rapport efteråt. Har du en vild hund?
Jag har en vild hund i min famn. Den biter på min tumme. Ursäkta om det hörs.
Ja, som sagt, alltså det finns så mycket som är liksom oklart och så många delar i den här utredningen. Men så nu har ju någon sagt att klart man kan hitta konstigheter överallt bara man liksom söker. Så alltså, man vill ju inte vara konspiratorisk, eller vill man?
Jag skulle säga att man vill. Eller?
Jag vet, men alltså det lönar sig att följa med det här. Det kommer liksom, här finns väldigt mycket nya, exempelvis nya artiklar på Svenska Yle om det här. Det kommer liksom, tycker jag, det är just nu det händer, de här nya, att man ska börja bestämma om nya undersökningar, nya dykningar och kanske lite börja ta överlevande på allvar, och det tycker jag, det känns ju viktigt.
Alltså, förlåt, men jag har en hund som tuggar på mig. Kan du sluta, snälla? Hej, valpen. This is my life now. Men jag, alltså, kan du försöka vara tyst? Jag tror nämligen att det här hörs.
Nej, inte hör det nog.
Okej. Men ja, det är nog mycket som är på gång, och just, jag visste inte att de hade bestämt det redan, att man får, att de ska ändra den där gravfridslagen. Men det är ju bra att de nu
tänker... De har i alla fall lovat att de ska bestämma att man ska ändra den.
Okej. Man får ju hoppas att det här då leder till någonting, och att man ska få, att vi faktiskt får svar, att det inte bara blir en vi som pratar i en konspiratorisk podd här.
Ja. Det är nog, det är så mycket skumt här, men det är ju, alltså man vet ju inte vad man ska tro, för man vill ju inte vara onödigt liksom ändå. Vet du det där som vi har pratat om, att varför skapas konspirationsteorier? Jo, för att man liksom bara misstror allt och alla, och alla vill dölja något. Men så är det ju ändå så mycket som att man har inte lyssnat på överlevande har varit helt sådär, så jag vet inte.
Ja, och sen just det här med att massor med saker är borta liksom,
ja,
som jag sa. Så det är ju liksom, jag förstår att man inte tror på liksom de som har gjort den här utredningen, för att den är ju nog lite ett kaos. Helt förståeligt att man är konspiratoriskt lagd,
det är
tycker
sant.
Jag nu.
Ja.
Men vi får se. Vi får vänta och se.
Den som lever får se.
Ja.
Så det var det. Det var Estonia.
Det var Estonia.
Tack för oss.
Tack för oss.
Nu är vi trötta och hungriga igen.
Ja.
Du har lyssnat på podden Finland finns inte med mig Victoria
och med mig Andrea. Följ oss på Instagram på Finland finns inte eller e-maila oss på finlandfinnsinte@gmail.com.
Och kom ihåg barn, det är inte en konspirationsteori om det är sant.
Peace out.
Nej, säg inte.
9:00. Hör du den hicka? Vi ska ha med det. Vänta.
Men herregud. Oj nej, Toto. Säg hej då, Toto.